Kanske så var det någon som funderade där efter Markus inledning. Undrar vilket som är Antons favorit hårdrocksband egentligen. Och till den som undrar det så kan jag säga att jag kan inga hårdrocksband. Det är inte min musikgenre. Jag gillar annan musik. Men det känns stort att få vara med i det här på något sätt boybandet som vi är idag med Viktor och Markus. Att vi får ha gudstjänst ihop. Jag tycker det är jättegott att vi kan samlas här i Fiskebäckskyrkan den här veckan och sen i Ekumenakyrkan Fiskebäck nästa vecka och ha gudstjänster tillsammans. På något sätt så får vi vara en kyrka för Fiskebäck där vi får sätta Jesus i centrum den här sommaren. Så jag hoppas att du kommer på de gudstjänsterna där du kan komma. Att du hänger med i bibelläsningsplanen som finns nu när vi ska följa Matteus evangelium denna sommaren. Det är ett jättespännande evangelium och det finns massa händelser som vi på något sätt kan få ta avstamp i och som kan få säga någonting både om den tiden då men också någonting om idag. Och idag så har vi kommit till den första predikan i den här sommaren och det är från Matteus kapitel 4. Och det kanske inte är den bibeltexten som vi tänker främst handlar om identitet. Men jag tror att vi måste ändå börja där för att komma vidare. Så häng med mig nu när vi läser. Det handlar om när Jesus möter sina första lärjungar. Och så här står det i Matteus kapitel 4, vers 18 och framåt. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och de genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Vi ber. Tack kära Jesus att vi får vara här. Tack att du är här. Och nu ber vi att du ska öppna våra sinnen så att vi kan förstå och ta till oss ditt ord idag. Herre, kom och vara i centrum av den här gudstjänsten. Kom och vara i centrum av våra liv, Herre. Kom och vara i centrum av Fiskebäck. Vi lägger den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jesus, han går där längs med Galileiska sjön, ofta också känd som Genesarets sjö. Och den här Galileiska sjön, den är Israels största sötvattensjö. Den var stor. Det var en strandremsa på cirka 5 mil runt om. Och längs den här strandremsan så låg det många båtar. Många livnärde sig på att vara fiskare. Fiskeribranschen var stor där längs med Genesarets sjö. Och därför är det inte så konstigt att när Jesus kommer gåendes där så stod det många fiskare. Vissa kastade med kastnät, vissa var ute med båtarna och fiskade där. Så när Jesus går där längs med sjön så ser han några personer som sedan kommer att bli hans lärjungar. Han ser Simon som kallades för Petrus och han ser Andreas, han ser också Johannes och Jakob. 4 stycken ganska unga grabbar som hjälpte sina föräldrar, liksom sin pappa, att fiska. Alltså att Jesus samlade ihop ett gäng med lärjungar, det är inget konstigt alls, det är helt naturligt. Jesus var en judisk rabbi och de här judiska rabbisarna, de brukade gå runt och så samlade de ihop några unga som fick följa dem, som fick se vad han sa, höra och liksom uppleva vad Jesus gjorde för att sedan kunna härma den här rabbin, för att få samma vishet som rabbin hade. Det som är konstigt dock, det är vilka Jesus väljer ut. Jesus hade ganska lätt kunnat gå till synagogan och ställt lite frågor, haft en liksom audition. Vi tänker idol, nu ska jag samla ihop de bästa lärjungarna för att mitt rike ska bli så störst och effektivt och vackrast som möjligt. Och så har han sådana här auditions och så blir det liksom ett dream team. Det blir liksom Italiens landslag om ni har sett på EM nu, de är otroligt bra. Så gör inte Jesus. Han går ut till sjön. Längs med Galileiska sjön, han väljer ut helt vanliga människor till att följa honom, till att göra det som han gjorde, till att vara hans älskade och kyrka. Det är inte de som är mest kompetenta. Jag inser det när jag läser den här bibelversen. Det är inte de som är mest kompetenta, de som kan mest. De som är störst, bäst och vackrast. Det är inte de som Jesus väljer ut. Utan han väljer ut helt vanliga människor. Sådana som du och jag. Om vi tittar på våra liv så inser ju vi det. Jag kanske inte är bäst lämpad. Och någon kanske tänker det, men jag tänker inte det. Jag kanske inte är bäst lämpad liksom att sprida Guds rike. Varför vill Gud använda mig? Men Jesus väljer att göra det. Han väljer ut helt vanliga människor. Därför är du och jag i gott sällskap där. Vi kan liksom känna att vi kan också ha någonting att bidra med. Det finns något fint i detta. Evangeliet är inte bara för en liten utvald skara. Utan det handlar om hela världen. Det handlar om helt vanliga människor. Och det verkar vara så att det är någonting i det här mötet med Jesus som gör att de här unga grabbarna väljer att lämna någonting bakom sig för att gå in i någonting helt nytt. Kanske hade de hört rykten om Jesus. Jesus hade varit runt, han hade predikat lite, han hade helat människor. Kanske var det så liksom att när Jesus kom gåendes där så visste man lite vem han var. Och så tänkte man, han kanske jag ska följa, han kanske jag ska ge en chans. Kanske undrade de om det livet de hade, är det verkligen allt? Ska jag harva på här i familjeföretaget? Och så kommer Jesus och ger dem en ny chans att göra någonting helt annat. Eller så var det bara helt enkelt så att det var någonting med den här mannen som gjorde att det var omöjligt att stanna kvar. Det Jesus sa, det gjorde att han var tvungen att gå, tvungen att agera, tvungen att liksom ta ställning. Och så väljer de att lämna det gamla och gå in i någonting nytt som är så mycket mer fantastiskt. Jag har tänkt på det, att när Jesus kommer fram till de här ungdomarna, om vi låter oss säga det, så ger han ju världens kortaste hisspitch. Om ni vet vad en hisspitch är, det handlar ju om att om man hamnar bredvid någon i en hiss, man ställer sig så här och så hamnar någon bredvid och så tittar man ju ofta upp i väggen eller i fönstret, jag vet inte vad man gör i hissen. Man pratar ju i alla fall inte i hissen, va? Man står ju där tyst. Men då är hisspitchen tänkt att om man har en idé, en affärsidé av något slag, så ska man göra det så effektivt som möjligt så att den här idén är insåld när man går ut ur hissen. Så snabb ska man vara, så effektiv ska man vara. Liksom. Det ska vara så. Jesus gör ju detta här. Han säger, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Okej då. Och så går de med. Det är ju den mest effektiva hisspitchen som finns. Men det är också den hisspitchen som är mest effektiv och som får vara med och förändra världen mest. Och det är också den hisspitchen som gör att vi sitter här idag. Jesus ville göra dem till människofiskare. Jesus vill göra oss till människofiskare. Han vill använda oss. Varför då? Ja, inte för att vi är bäst och mest kompetenta, utan för att vi är helt vanliga människor. Och det här, det på något sätt det här mötet, det förändrar hela deras identitet. Kanske tänkte de, jag är fiskare. Det är det jag gör. Jag går till jobbet på dagen och sen så fiskar jag. Och sen går jag hem och så gör jag det imorgon igen. Men mötet med Jesus gör att de får en helt annan identitet. De är fortfarande fiskare. Men nu ska de inte fiska för sig själva. Utan nu ska de fiska för Guds rike istället. Och så säger han, lämna de här näten. Eller det blir så, de lämnar sina nät. Och så följer de Jesus. Det blir någonting helt annat. Vad är då vår identitet i Kristus? Eftersom de behöver lämna sina nät så kunde de ju inte använda dem längre. Det var ju det de visste. Jag använder nät, jag fiskar fiskar. Men nu kommer Jesus och säger, nu ska ni bli människofiskare istället. Vad blir på något sätt deras nät i detta? Vad blir det de använder? Jo, jag tänker det handlar ju om deras identitet. Vilka de är i Kristus. Jesus ger dem helt nya nät att använda. Och vad är det då? Jo, jag har tre stycken ganska korta punkter i detta som pratar om vår identitet i Kristus. Det första, det är att du och jag, när vi tar emot Jesus, då blir vi Guds barn. Vi får det löftet. Vi får den försäkran. I Johannes 1 och 12 står det ju. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja. Faktiskt inte av någon mans vilja. Utan av Gud. När vi ger våra liv till Gud, då får vi rätten att vara Guds barn. Då handlar det inte om vad vi gör, vad vi presterar, hur duktiga vi är. Det är inte det som sätter vårt värde. Utan det som sätter vårt värde, det är vems vi är. Och det är Guds. Det andra, det är att vi blir evigt älskade. Det gamla klassiska bibelversen som jag tycker att alla konfirmander, egentligen alla människor ska veta om. Det är Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom, vadå? Jo, inte ska gå under, utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte Jesus för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Vad är det som sätter värde på en sak? Och i grund och botten är det ju hur mycket någon är villig att offra för det. Om jag har en pryl, säg att jag skulle gå till Antikrundan med min tavla som jag har hemma. Och så säger jag, hur mycket är den här värd? Och så tittar de på den och granskar och så ser de att den här har ju inte alls mycket värde. Det är kanske 10 kronor. Sälj den på loppis istället. Vad är vårt liv värt? Jo, det handlar om hur mycket någon är villig att offra, hur mycket någon är villig att betala för det. Och det Jesus säger, eller det Gud säger genom Jesus, det är att ditt liv är evigt värt. För att jag sände min egen son för att dö och sedermera uppstå. Att besegra det onda för att komma in i någonting nytt. Jesus väljer att offra sig själv för din och min skull. Varför då? Jo, för att han ser att ditt liv är så värt. Han ser att ditt liv är så värt att älskas. Och för att vi inte ska gå under. Vi får löftet om att livet, när det är slut här, då fortsätter in i evigheten. Fatta vilken grej. Det är en hisspitch i sig bara. Det behöver inte vara slut nu. Det fortsätter i framtiden. Om vi då har att vi är Guds barn, att vi är evigt älskade som identitet, då kommer vi till det tredje. Och det är att vi är välsignade. Vi är välsignade. I Efesierbrevet 1:3 så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Jesus Kristus finns i himlen. Välsignelse handlar om att önska någon väl, att det ska gå väl för någon. Att Gud välsignar oss handlar om att han vill det bästa för oss. Gud vill inte döma oss, Gud vill ge oss det allra bästa. Gud vill inte att vi ska tänka illa om oss. Varför då? Nej, för vi är inte värda det. Vi är värda så mycket mer. Vi ska förstå att vi är älskade. Jag blev så glad när jag kom hit i kyrkan idag. Om ni gör det sen utan att komma allt för tätt så finns det en plats där. En liten ett pappers där som är inplastat. Så står det plats för välsignelse. Och så en pil. Den platsen måste alltid vara hos Gud själv. Den platsen kan bara vara hos Gud själv. Inte hos någon människa, inte på ett sätt i en plats. Utan det handlar om att komma till Gud och få ta emot välsignelsen. Och den vill Gud ge oss. Oavsett egentligen vad vi har gjort, oavsett hur våra liv har sett ut. Den där frågan, hur ser ditt nät ut? Kanske är det fullt av hål och revor. Om vi leker med tanken att nätet på något sätt får vara vårt liv. Vi lever olika, vi är med om olika saker. Kanske har du revor i ditt nät. De revorna vill Gud hela. Jag är övertygad om det. De revorna vill Gud på något sätt göra hela igen. Ärren kommer finnas kvar. Man kommer se lagningarna. Men det vittnar om att Gud vill dig väl. Att Gud vill välsigna. Kanske så ser du också på ditt nät och ser mitt nät är helt oanvänt. Kanske längtar du efter att det på något sätt ska få slipas mot något. Den här ensamheten som under pandemin har blivit så tydlig. På något sätt så är nätet till för att användas. Våra liv, det ska finnas i relation med andra. Det ska få slipas, det ska få bli lite slitet på något sätt. För det är då det blir vackert. I gemenskap med Gud. Och det som Petrus och Andreas och Jakob och Johannes gör. Vad är det? Jo, det är att de lämnar sina nät bakom sig. Det vi har varit med om, det som tynger oss, det som vi har låtit definiera oss. De lämnar det bakom sig och så går de in i någonting annat. Och vad är det då? Jo, det är att de är Guds barn. Att de är evigt älskade och att de är välsignade. Det får bli deras nya identitet. Det får bli deras nya nät som de sen får ge vidare till andra. Det vi fyller vårt liv med, det kommer också vi att tala. Det vi fyller hjärtat med, så kommer vi att tala. Fyll ditt liv med att du är Guds barn, att du är evigt älskad, att du är välsignad. För det är det Gud vill ge dig. Och då kommer du också att ge det till andra som du möter. Igår så var jag med och flyttade. Jag flyttade inte själv, utan jag hjälpte några vänner här i församlingen som bara bor här bakom. David var med också och flyttade. Han kan intyga att väljer man den varmaste dagen på hela sommaren för att flytta, då bjuder man på rejält mycket flyttpizza. Det gjorde de. Det blev 5 pizzakartonger över. Någon form av matunder. Men jag var med och så flyttade jag några vänner från ett gammalt hus till ett nytt hus. Vi ska vara människofiskare, men jag tänker också att vi ska vara människoflyttare. Vi ska ta människor från någonting gammalt som kanske har låtit definiera dem till någonting nytt. Vi ska föra och vara med och liksom hjälpa. Det kommer kanske vara lite svettigt. Det kommer vara lite jobbigt. Jag har träningsvärk i hela ryggen. Men att få se den människan komma in i det nya, få se liksom, det här kan få vi bygga våra liv. Det är värdefullt. Tänk om vi skulle vara människoflyttare. Att få föra människor från gamla, onda, dumma tankar om sig själva till det Gud har tänkt för deras liv. Jag har sagt det många gånger, att de är Guds barn. Att de är älskade. Att Gud vill välsigna. Tänk om det är det som kan få definiera oss. Tänk om det är det som innebär att vara människofiskare eller människoflyttare. I Guds närvaro så blir vi mer de som Gud har tänkt att vi ska vara. Låt oss få vara där. Låt oss få placera oss där. Och låt oss formas av Jesus själv. Nu ber vi. Herre Jesus, tack att du vill oss allt det bästa, Herre. Tack att du ger oss rätten att bli dina barn, dina älskade barn. Och tack för att vi får vara evigt älskade av dig, Herre. Låt det få vara detta som sätter grunden för den sommaren vi har framför oss, Herre. Låt oss få vara det som sätter grunden för våra fortsatta liv, Herre. Och låt det också få vara det som vi ger vidare till andra, Herre. Ge oss det vi behöver just nu, Herre. Låt oss få sätta dig i centrum. Vi ber så i Jesu namn. Amen.